There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Alltså, de förstod mycket väl vad vi sa. Så det har aldrig varit ett problem. De förstod att det här var väldigt allvarligt. Och de förstod också att gör vi ingenting så kommer fler människor dö.
Ja, men vi börjar väl då och hälsar välkomna till det första avsnittet av Visselpodden. Som är en podd som djupdyker i visselblåsningens dramatiska värld. Och vi som hör den här podden är jag, Mikaela Åkerman.
Och Pia Tevselius.
Och den här podden är ett samarbete mellan SRS och Vissla. Och idag har vi en väldigt spännande gäst, så vi ska inte sitta och vara långrandiga om oss själva. Men i och med att det är första avsnittet så är väl ändå en liten introduktion på sin plats. Eller vad säger du, Pia?
Det gör vi, börjar så.
Ja. Vill du berätta lite, vem är du och vilken relation har du till visselblåsning?
Jag är polis i botten och har jobbat med utredningar i 15 år och började på SRS i april i år. Och då har jag där fått i uppdrag att ansvara för utredningar och visselblås eftersom vi får en ny lag den 17 december. Och då erbjuder vi våra kunder att använda oss för den visselblåslösningen, så slipper man implementera den i sitt eget bolag eller myndighet.
Mm. Och jag är journalist, bakgrund som nyhetsreporter framförallt på Svenska Dagbladet, men driver även visselblåsarinitiativet Vissla som arbetar med att sprida nyheter och information om visselblåsning i syfte då att försöka hjälpa till att stärka visselblåsningens roll i samhället. Och den här podden kommer ju ta upp alla möjliga ämnen som har med visselblåsning att göra. Och Pia, som du nämnde, så tar vi bland annat avstamp i att Sverige då förmodligen kommer få en ny lag i slutet av året som syftar till att stärka skyddet för visselblåsare i Sverige. Och det här är egentligen en förlängning av ett nytt EU-direktiv som vill stärka skyddet för visselblåsare i hela Europa. Men jag tycker vi går vidare och introducerar vår första gäst som är Oskar Simonsson. Han är läkare och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Du, Oskar, är en av fyra svenska visselblåsare som larmade om forskningsfusk i det uppmärksammade Macchiarini-fallet. Och det här är ju ett väldigt komplext fall, kan man säga. Men de som inte känner till det kanske bör veta i alla fall att Paolo Macchiarini är en kirurg och för detta gästprofessor vid Karolinska institutet. Han var en pionjär inom att operera in konstgjorda luftstrupar i människor. Och mellan åren 2011 och 2013 så genomförde Macchiarini fyra sådana här operationer på tre patienter. En patient genomgick två operationer. Och det här var då vid Karolinska sjukhuset. Samtliga av de här patienterna har avlidit, i vissa fall då efter väldigt stort lidande. Och totalt, om man räknar in operationer i andra länder, så handlar det om åtta sådana här operationer och sju patienter är döda idag. Och på den enda överlevande så har man, om jag förstått saken rätt, tagit ut den här syntetiska luftstrupen. Macchiarini, som har sina rötter i Italien, står åtalad för grov misshandel i Sverige sen förundersökningen mot honom återupptogs i slutet av 2018. Och du, Oskar, kom i kontakt med Macchiarini när du arbetade på Karolinska institutet och fick ansvaret för att sätta upp en djurtestmodell för de här luftstrupsoperationerna. Och det var under den här tiden som du upptäckte att de grisförsök som man sa att man hade gjort, de var faktiskt påhittade. Och när du och dina kollegor började gräva i det här så upptäckte ni fler lögner. Ni har i tidigare intervjuer sagt att ju fler stenar ni vände på, desto fler lögner hittade ni. Bland annat så märkte ni att det saknade etiskt tillstånd och godkännande från Läkemedelsverket för att överhuvudtaget genomföra de här transplantationerna. Ni bestämde då för att slå larm, om jag förstått saken rätt, vid upprepade tillfällen, men fick från ledningens sida höra då att det kunde sluta illa för er om ni fortsatte gräva i det här. Och ni upplevde att Macchiarini skyddades av KI och har till följd av att ni valde att slå larm då utsatt för en lång rad repressalier. Är det en korrekt beskrivning och vilka typer av repressalier handlar det här om?
Det kan man väl säga. Det är nästan lättare att säga vilka repressalier man inte har blivit utsatt för. Men ja, dels har vi blivit polisanmälda. Vi blev det av dåvarande chefsläkaren på Karolinska sjukhuset. Numera en chefsläkare i Region Stockholm. Johan Bratt heter han. Det var också han som satt med och frikände Paolo Macchiarini för etiska övertramp och så vidare. Så det har vi blivit och det fanns egentligen ingen grund för den anmälan. Och det har visat sig, det finns en separat utredning som visar att vi har agerat helt rätt av ett oberoende institut som har gjort det. Och sen så handlar det om att tjänster kan försvinna eller tjänster man inte får. Det handlar om, det här är ju en större perspektiv att ganska många av de här personerna som har skyddat Paolo Macchiarini, de sitter med i Vetenskapsrådet och andra tongivande organisationer som ger pengar som svenska folket egentligen antingen via skatt eller donationer har givit. Och de ser till att vi inte får anslag då bland annat. Även om vi borde haft det, va? Sen är det en enorm tidsåtgång. Vi har räknat på det där vid något tillfälle och då handlar det kanske om per person att vi har lagt ungefär 7000 timmar. Så att det kräver en enorm arbetsinsats för att driva det här. För någonstans i slutet av dagen så är det nästan bara vi som har drivit hela ärendet framåt. I alla instanser, mot alla odds kan man säga.
Hade ni kunnat föreställa er det här när ni bestämde er för att slå larm? Kan du bara berätta om den processen?
Ja, kanske inte riktigt magnituden, men vi gjorde några saker som var smarta. Och anledningen till att vi gjorde det, det var ett par antaganden vi hade. Vi trodde att Karolinska skulle mörklägga hela skandalen. Vi trodde också att vi skulle bli utsatta för repressalier. Och vi trodde också att Sverige i princip saknar kompetens för att göra den här typen av utredningar. Och i alla fallen fick vi rätt. Och vad vi gjorde för att motverka det innan, och det var klokt. Annars hade jag troligtvis inte suttit här idag, kan jag säga. Det var att vi gjorde hela utredningen från början själva. Och det är den enda utredningen där materialet finns sparat. De interna utredningar som har gjorts av då Kjell Asplund på sjukhuset och Sten Heckscher på KI. Där har man ju förstört allt material. Det vill säga man har förstört vetenskapen. Och det finns ingen grund för det de säger. Så. Men våran finns sparad och väl dokumenterad, vilket också naturligtvis är viktigt i den kommande juridiska processen, att man inte håller på och förstör bevis på det här sättet. Så att det gjorde vi för att motverka det hela. Sen gjorde vi ett par andra grejer som vi trodde var kloka, men som då inte lyckades riktigt. Vi såg till att den här ansökan kom till centrala etikprövningsnämnden som har till uppdrag att utreda den här typen av saker. De la bara ner utredningen. Så det fungerade inte. Vi såg till att Kungliga Vetenskapsakademin hade materialet. Och de gjorde heller ingenting. Och vi såg till att Kjell Asplund som då hade en etisk roll fick den här ansökan. Men han vågade inte heller göra någonting. Så att de sakerna som egentligen var rätt kloka, de fungerade inte. Utan det som då så småningom hände, det var att New York Times plockade upp den här historien. Och dagen efter de publicerade en artikel så då började Karolinska göra en intern utredning som man sedermera gick emot, kan man säga.
Och vad fick ni då för första reaktion när ni kontaktade ledningen på Karolinska?
Alltså de förstod mycket väl vad vi sa. Så det har aldrig varit ett problem. De förstod att det här var väldigt allvarligt och de förstod också att gör vi ingenting så kommer fler människor att dö. För det är egentligen det vi pratar om. I runda slängar brukar det vara så här i den här typen av etiska skandaler att när 100-200 människor har fått satt livet till, då kommer ändå sanningen fram. Då blir det blir för mycket tryck på även en organisation som Karolinska. För det här pågick ju, ska man vara medveten, inte bara här i Sverige. Utan Karolinska marknadsförde det här som en bra metod och det gjordes försök i USA, England och Ryssland bland annat. Så att det kan rätt snabbt bli väldigt många patienter som blir drabbade. Och det var också en av anledningarna till att vi gjorde vad vi gjorde, så att säga, för att förhindra det. Men, och det förstod de också. Men det fanns andra aspekter hos dem som gjorde att de ville tysta ner den delen. Bland annat är det ju på det sättet att de personerna och andra personer i Karolinskas ledning, de har ju själva liksom inte rent mjöl i påsen. De har en hel del lik i garderoben, som man brukar säga. Och en organisation som beter sig precis på det sättet som Karolinska har gjort, och det finns studier på det här, de har ofta väldigt många etiska problem och moraliska problem långt upp i ledningen. Många gör precis på det sättet som Paolo Macchiarini gör. Så därför vill man inte att det blir en genomlysning av organisationen, och då försöker man hålla tyst. Och sen så fanns det också, det finns andra aspekter, det vill säga pengar inblandade mellan olika personer. Den delen, det här har ju finansierats på olika sätt, och det är hundratals miljoner kronor. Ingenting har utretts. Var tog pengarna vägen? Och det var inte till försöksverksamhet. För det här har inte kostat speciellt mycket, de försöken som väl gjordes. Det är sådana aspekter som också gör att man då tystar ner en sån här. Det är egenintresse.
Så visst fanns det andra visselblåsare också utomlands som hade försökt varna?
Ja, precis. Det finns en annan person som heter Pierre Dillard, som också, han är en öron-näsa-hals-läkare, professor. Han hade skickat in varningar till Karolinska, inte på samma sätt som vi med bevis så, men varningar om att det här var en metod som inte borde fungera. Och i det hade han helt rätt. Men det där tystades också ner. Vi hade ju absolut ingen aning om att Pierre Dillard ens hade anmält det. Utan vi fick faktiskt kontakt med Pierre Dillard efter vi hade börjat vår utredning och börjat fundera över, finns det någon alternativ behandlingsmetod för den här patienten? Han håller på lite grann, inte på alls samma sätt, men i det området. Så vi tog kontakt med honom, och då fick vi höra att han hade redan skickat in flertalet anmälningar, eller inte anmälningar, vet jag inte vad man ska säga, men varningar i alla fall, till Karolinska institutet. Så de blev ju också nedtystade.
Jag tänker så här, jag som kommer ifrån säkerhetsvärlden och det bolag där jag jobbar idag, där är ju vi väldigt noggranna med att innan vi anlitar till exempel en underleverantör eller ska inleda ett samarbete med någon, så gör vi en bakgrundskontroll på den personen. Och jag tänker, i eran värld verkar det ju inte som att man gjorde det då.
Det gjordes faktiskt det lite grann på när det gäller Paolo Macchiarini också. Och där kom det fram en hel del problematiska saker som man valde att ignorera. Så kan man säga. Sen är det alltid lite grann så att mycket när det gäller vår värld, det är att det här blir inte officiella dokument, utan det blir lite mer av en ryktespridning, vilket gör att den där typen av bakgrundskontroller blir, det är inte helt lätt att få den sanna bilden. Men i Paulos fall så gjordes det en bakgrundskontroll som hade en blandad bild. Det var väldigt många som gav Paolo väldigt bra omdöme. Och så fanns det en del som gav honom ett horribelt omdöme. Och jag kan säga att de där som gav honom ett horribelt omdöme, de kom ju inte fram i processen riktigt.
Hade ni någonsin någon tanke på att vända er liksom externt till media eller någon annan liksom instans i ett tidigt skede när ni inte fick det gehöret som ni kanske hade hoppats på?
Om jag ska vara riktigt ärlig, nej. Men det kanske vi borde haft i tidigare läge kanske. Men vi på något sätt tänkte ändå att vi borde kunna liksom kämpa igenom det här. Att systemet någon gång ändå borde förstå någonting. För det handlar liksom, det handlar inte bara faktiskt om Karolinska, utan det är IVO, Socialstyrelsen. Alla har en möjlighet att reagera i ett sånt här fall som är så pass viktigt för patienter och patientsäkerhet. Det kanske var lite naivt då att absolut ingen reagerade. Men vi försökte väldigt, väldigt länge. Och innan dess så hittade media det här fallet. Så kan man säga. I och med att det blev publika dokument i mångt och mycket.
Och nu har det då kommit en ny brottsrubricering. Grov misshandel står Macchiarini åtalad för. Hur ser du på den här nya brottsrubriceringen? Och kan du berätta lite om situationen för er visselblåsare just nu?
Alltså om vi börjar med åtalet, så vi har alltid sagt att jag tycker det är vettigt att det här blir en publik domstolsprocess. Där man faktiskt, det har varit så mycket, många lager av mörkläggningar, inte bara initialt av Karolinska utan fortsatt, även i de här utredningarna väldigt mycket som inte har kommit fram. Där man har valt då aktivt också att förstöra det materialet som utredningen bygger på. Så därför är det ändå viktigt att det blir en domstolsprocess där det ändå finns också en möjlighet för Paolo Macchiarini att försvara sig mot de anklagelserna. Och då kommer förhoppningsvis en sannare bild fram. Det är ju i alla fall en tanke med en domstolsprocess. För sen finns en annan viktig del. Vi måste ju förstå, har vi en lagstiftning som skyddar patienterna mot det här, dessa typer av övergrepp? Eller är det här tillåtet i Sverige? Det är jätteviktigt för svenska patienter att faktiskt veta det. Så därför är det viktigt att det här också drivs i en domstolsprocess och man inte bara fortsätter sopa det här under mattan. För oavsett resultat är det viktigt att fundera över. Ska vi då i så fall skärpa lagstiftningen?
Och vi kan väl säga att allt det här som vi pratar med dig om nu är ju vi väldigt noga med att vi inte ställer frågor eller du berättar saker som kan störa den pågående förundersökningen. Och det är vi ju alla tre medvetna om.
Nej, den måste ju vara helt oberoende.
Och det är ju jätteviktigt att, precis som du säger, att lagstiftaren får titta på det här. Det är ju så vi ofta får nya lagar. Att man märker att det finns brister som då uppmärksammas på olika sätt. Till exempel genom en vissling som det har skett i det här fallet. Och sen börjar man titta på ett nytt lagförslag.
Vi har ju en visselblåsarlag i Sverige som dock aldrig har prövats rättsligt, utan det har slutat i förlikning i de få fallen där den har använts. Upplever ni att ni har känt att ni har skydd av den svenska lagstiftningen på något sätt?
Den lagen kom faktiskt fram precis alltså efter vi hade gjort den här utredningen om Paolo Macchiarini. Så det är ett resultat av vad vi gjorde är den lagen. Och vi sa väldigt tidigt att det här kommer inte skydda någonting. Och det säger sig själv, den har aldrig prövats rättsligt, den är för vek och för tunn, det förstod man redan där och då och är ganska meningslös skulle jag säga. Och nu kommer en ny lag som är pådriven från EU då, som kan man säga är lite skarpare, men det finns ett par saker då som gör att exempelvis för oss hade även den varit meningslös. Som jag sa tidigare, så det vi gjorde var forskning och det går inte att göra anonymt. Mycket i den nya lagen bygger då på att man kan vara anonymt. I vårt fall går inte det, utan vi behövde etiktillstånd för att göra vad vi hade gjort. Annars hade vi faktiskt brutit mot svensk lag, vilket vi faktiskt aldrig har gjort då. Så att anonymiteten går inte. Och sen, som vi också pratade lite grann om innan sändningen här, så brukar det ändå vara så att oavkortat om du är anonym eller inte, så kommer ledningen känna till vem det är som är visselblåsaren. Så att jag tror att det finns en övertro på den där med anonymitet. Och också en del i att landet har någonstans gett upp och skydda de här människorna om man alla måste vara anonyma hela tiden. Det är inte riktigt bra, tror jag, att man tror så mycket på anonymitet. Men sen det andra delen är det att i princip, i varje fall när det gäller Karolinska, det är, som sagt, vi är inte de första som har farit illa på Karolinska. Och där vet man att det kommer bli repressalier, det vill säga att du kommer behöva byta arbetsplats. För det kommer inte gå. Vi är två som jobbar i Uppsala och en som jobbar i Danmark. Då. Och den nya lagen gäller bara om du jobbar kvar. Du får ingen skydd om du byter arbetsgivare. Vilket i princip alla sådana här stora skandaler där det finns vissa, de kommer behöva göra det. Det är väldigt, väldigt svårt att jobba kvar.
Så om jag förstår dig rätt, så känns det som att den nya lagen egentligen inte ger något ökat stöd för visselblåsare?
Nej, jag skulle säga det. Det ska man vara medveten, det är ju ingen visselblåsare som har praktisk erfarenhet i det här som har varit med och tagit fram lagen. Och då blir det ofta någon form av skrivbordsprodukt. Personer då som oftast inte förstår vad det här innebär sätter sig och resonerar om det här. Så var det lite grann efter Paolo Macchiarini kom en hel del nya lagar, bland annat om forskningsfusk. Och de har också visat sig vara relativt meningslösa. För det var ju ingen som utredde det där, som kunde någonting om det här. Och man har tillsatt en ny då enhet för att utreda forskningsfusk där kompetensen är inte speciellt hög. Och där man har inte kompetens att göra vettiga utredningar. Någonstans, och det vet ju du som har jobbat i polisen, det behövs en vettig utredning, är egentligen det polisen gör. Och det var egentligen det vi gjorde. Vi gjorde utredningen. Men den här nya myndigheten då, de ska då ta över vårt arbete så att säga. Men de har aldrig klarat av att göra en vettig utredning. Och då faller det juridiskt också. Det är ett problem det där, och det här området är inte det enda. Det är att personer då som ska skapa nya lagar, så de behöver kompetens, men de måste också förstå vad problemen är. Och om man då inte lyssnar på visselblåsare så hamnar man snett. Och där finns bra faktiskt utredningar på det där när det gäller företag. De företagen som faktiskt har lyssnat på visselblåsare, de klarar etiska skandaler väldigt bra. Och hamnar bättre. Ofta blir de mer konkurrenskraftiga och så vidare. Så det är positivt för själva företaget att göra det. Och de som inte gör det hamnar ofta väldigt snett. Och kommer aldrig riktigt ur skandalen. På samma sätt är det här. Man borde också, tror jag, som lagstiftare fundera på. Okej, ska vi inte fråga personer som faktiskt kan någonting om det här? Vart är problemen? Men det blir ju i slutet av dagen en politisk fråga.
Om du hade fått önska hur den nya lagstiftningen skulle ha sett ut mer anpassat efter vad du säger, att man lyssnar på visselblåsaren, vad skulle vi kunna ha ändrat och lagt till?
Är det något jag tror bland annat att det här med att man måste vara kvar på arbetsplatsen, det är helt ogörbart. Så skyddet måste gälla oavkortat om du jobbar kvar eller inte. Det säger sig själv på något sätt. Men sen så tror jag att det finns en väldigt kraftfull åtgärd man kan tillföra. I Sverige är det så att du kan driva repressalier väldigt hårt mot visselblåsare utan att du drabbas av någon form av personliga konsekvenser. Om det däremot skulle vara olagligt att göra det, då tror jag att det här skulle se väldigt annorlunda ut. Om det vill säga att den som faktiskt bedriver den här typen av trakasserier eller hotar människor på det här sättet, alltså i vårt fall regelrätta hot, om det skulle bli kriminellt, då är det inte så många som skulle våga göra det. Så att jag tror att man måste lägga över en del av ansvaret på de personerna som faktiskt begår brotten så att säga.
Nu glider jag in lite på dina tips till andra som vill visselblåsa. För att, då vet jag att du har sagt att ta hjälp om du kan av kollegor eller folk i din närhet. Också att vara fackligt ansluten. För visst var det så att ni hade ett visst fackligt stöd under en del av den här processen?
Vi skulle få avsked. Då gick facket in. Så det har varit bra.
Andra saker som man ska tänka på om man vill visselblåsa?
Alltså, det beror säkert på vilken situation och så. I vårt fall har vi, det är ju rätt tungt arbete ska vara medveten om, men vi har ju haft enormt mycket glädje av att vi gjorde hela vår utredning. Och att den var så noggrann. Det är som sagt, det är ju många hundra sidor. Men, och med bevis och... den är väldigt tydlig. Och vi har dessutom översatt den till engelska, både svenska och engelska, så ingen ska kunna missförstå och sådär. Men det har vi haft väldigt stor nytta av. Om man orkar göra så det, ska man nog göra det. För det är för sent om organisationen agerar på samma sätt som Karolinska. Om du inte har gjort det där från början, då är det för sent att göra det sen, kan jag säga. Så, och de kommer försöka belasta dig själv. Det har ju de gjort i alla år med oss. Och säga att ja, men vi hade inte rent mjöl på sen och det ena med det andra. Det är liksom en naturlig följd av den typen av struktur eller den typen av organisation. Va? Och har du inte gjort det där från början så är det körd sen. Sen en grej som vi inte gjorde, som jag tänkt på efteråt. Jag tror man ska ta kontakt med jurister dag ett. Det är kostsamt, det är dyrt, det kostar mycket pengar. Men det är nog också väldigt viktigt. Så att vi gick in i det här utan juridisk hjälp. Och nu har jag på något sätt lärt mig. Jag har varit tvungen att lära mig lagen eller lagarna. Eller hål i lagen eller brister med lagen. Men det är inte så lätt som privatperson att kunna allt det där. Och det tror jag att... Och det är också en stor nackdel med den nya visselblåsarlagen. Man har ingen rätt till juridiskt stöd. Och det borde det ingå.
Vad har ni fått för annan respons eller stöd? Jag tänker till exempel din nya arbetsgivare eller andra. Hur har ni bemötts?
Alltså, vårt ärende kanske skiljer sig från andra. Det är svårt att säga. Men dels är det väldigt publikt. Så vi har alltid haft och känt av, och jag får fortfarande tackbrev och så från svenska folk. Vi har alltid haft ett väldigt starkt folkligt stöd. Så det har varit bra. Och vi har haft ett väldigt starkt stöd från andra läkare, exempelvis Läkarförbundet och sådär, som tycker att vi har gjort helt rätt. Och vi har ett bra stöd i Uppsala där vi arbetar nu.
Men politiskt, ingen som har kontaktat er då?
Nej, det kan man säga att där har intresset varit svalt. och det bygger på att vi agerar ju inte politiskt, och vi kommer ju så att säga ha vissa saker som vi kommer framföra i en sånt möte, och det bygger på det som är sant. Det vill säga att man borde faktiskt gå till botten och göra en vettig utredning på hela skandalen. För det är nämligen så att det är inte bara Karolinska som har fallerat. Det är nästan hela svenska systemet som har fallerat kring det här. Och säkerhetsaspekter. Och det borde man faktiskt utreda på ett bra sätt så att det inte händer igen. Det har visat sig vara en väldigt politiskt känslig fråga. Någonstans är det så att svenska patienter har bara ett begränsat skydd, och oftast är det så när det går väldigt snett, så är det skyddet, det kan vara sjukvårdspersonalen, säga läkare, sköterska eller undersköterska eller vad det är från, som ställer upp och är patientens advokat. Och det är det som i stora drag då Karolinska aktivt raserar, det förtroende, för då vågar inte nästa person. Det är ju därför man har agerat precis på det sätt som man har gjort. Det är för att man vill motverka att nya personer då ställer upp på andra patienter i framtiden. Cyniskt, men det är ju den reella sanningen, va? Och det där är väldigt skört, det där systemet. Och därför vore det vettigt att man faktiskt gick till botten med det här. Så man såg till att det här får inte hända igen. Men våra dörrar står öppen om det finns politiker som är intresserade av att lära sig mer om detta, och så vi är inte farliga på något sätt.
Jag tänker, den här nya lagstiftningen, den kräver ju att alla företag och även myndigheter som har fler än 50 anställda måste inrätta en intern visselblåsfunktion. Om det hade funnits en sån, vilket jag förstår på dig att det inte finns på din arbetsplats, på din gamla arbetsplats.
Ja, det finns nu.
Det finns nu, men det fanns inte då. Nej. Hade det hjälpt, tror du?
Nej, inte det minsta. Nej. Det är som Karolinska hade ett etikråd. Då, ja. Då togs Macariner upp i det där etikrådet. Och där satt några då utav Karolinskas professorer. En heter Gert Helgesson. Och en heter Nils Lönne. Och dessutom så satt Göran Lambers med, som ni alla känner till, som juridisk expert. Och de friade ju Paolo från alla etiska problem, trots att man då visste att det saknade etiska tillstånd. Va? Det var väldigt klart då. Så det är, och det är lite samma personer som sitter i det här nya etikrådet. Och på så sätt så blir det att det är väldigt svårt att utreda den här typen av saker internt. Där kan du se också problem när det gäller chefsläkarfunktionen. Där det är en del som lyder då under ledningen. Johan Bratt, som var chefsläkare då på Karolinska, han kände ju till vilka fel som hade begåtts, hur patienterna drabbats. Och ändå så står han dels på presskonferensen och friar Paolo Macchiarini från alla dessa etiska övergrepp. Och i Bosse Lindqvists dokumentär så säger han att nej, men det här är liksom by the book, det är inga problem. Det är den typen av interna funktioner fallerar i princip alltid, ska jag säga.
Man kan ju läsa lite mellan raderna i förarbetena till den nya lagstiftningen att man nästan förordar att den interna anmälningsfunktionen kan ligga utanför det ordinarie, den ordinarie arbetsplatsen. Vi är ju ett sådant företag till exempel som ju skulle kunna bli ett annat företags interna anmälningsfunktion på SRS. Tror du det skulle skapa en större trygghet hos den som visselblåser att man inte går till sina ordinarie chefer och anmäler här, att man istället vänder sig till någon som står helt utanför och objektivt kanske bedömer det?
Det är verkligen en intressant fråga. I princip kan det där fungera mycket bättre, jag tror det. Men det bygger uteslutande på att det bolaget då, om det är det du så att säga representerar, eller något annat bolag, håller en exceptionellt hög nivå och har en integritet, jättehög integritet. För om du inte har det, då raserar du hela branschen.
Ja,
alltså det handlar om ett förtroende, va? Och då måste du bibehålla den. Men i så fall, och har man, om man bygger upp en sån organisation med vettiga personer och även en stor, den typen av företag kommer behöva väldigt stor kompetens. Mm. För det kan röra, det kan röra luftstrupar, du vet, det är smalt område, men det kan röra det. Det kan röra exempelvis insideraffärer på en bank. Så man måste ha ett stort nätverk av kompetens. Och den kompetensen måste ha hög integritet. Det är viktigt vilka personer som man tar in i ett sådant bolag, tror jag. Men om man gör det på korrekt sätt, då tror jag absolut att det kan fungera.
Hur ser du på medias roll när det kommer till visselblåsning? Du var inne på det att det fanns ett par artiklar i ert fall då, från New York Times och Vanity Fair som ändå hade ganska stor påverkan. Mm. Hur mycket kan liksom, journalister vara med att påverka?
Alltså när det gäller Macchiarini-skandalen så kan man säga frånsett vi själva gör utredningarna så är det egentligen media helt och hållet. Där har ju inget av systemen som vi har, samtliga svenska system har ju fallerat. Utan det har varit helt nödvändigt med en fri oberoende mediedrivning. Även, man ska lägga till, Svenska Dagbladet hade i princip publicerat mycket av det som sedermera kom att bli Bosse Lindqvists dokumentär, där efter den släpptes blev trycket så hårt på Karolinska. Man såg att det här med kejsaren var naken, och då pratar jag inte om Paolo Macchiarini, utan kejsaren i det här fallet var ju faktiskt Karolinska, va? Som stod där helt naken. Och det var dessutom en annan dokumentär innan faktiskt i Sverige i heter det Striptease möjligtvis, ett annat Uppdrag granskning var det. Så att media har ju då kollektivt drivit den här processen väldigt mycket.
Mm. Och du som visselblåsare, finns det någonting du kan skicka med andra visselblåsare som man ska tänka på när man har kontakt med media och journalister? Du nämnde tidigare att du hade lite blandad erfarenhet av journalister.
Ja, vi har i princip den kontakten vi haft, förutom med den här dokumentären då, har ju varit efteråt. Men vi har varit väldigt noggrann med vem vi diskuterar med. Så, och det tror jag är viktigt, att det är bra, seriösa journalister. För det enda sättet att få fram det du vill ha sagt. Och någonstans är det så att du måste, det är det som är lite speciellt i det här fallet, du måste stå upp för vad du har gjort. Ingen annan kommer göra det, någon utredning kommer inte göra. Du har ju oftast ingenting att säga till om i de här utredningarna. Utan det kanske är då, blir en, som i Karolinska fallet, någon form av intern utredning som inte vill visa den bilden som faktiskt har hänt. Så då måste du nästan ställa upp i media. Men då är det viktigt att det är seriösa, bra journalister. Och där har vi haft tur. Jag tycker att vi har träffat många sådana. Både i Sverige och internationellt.
Mm. Och innan vi kom hit idag så skickade du en intressant artikel till mig och Pia. Kan du inte berätta vad den handlade om?
Ja, det var faktiskt aktuellt nu då med Nobelpriset. Det var ju faktiskt så att på presskonferensen när man friade Paolo Macchiarini. Vi hade frågat om vi fick vara med på presskonferensen faktiskt. Och då fick vår dåvarande chef ett telefonsamtal som sa att man skulle ta in vakter för att hålla oss borta faktiskt från presskonferensen. Och då förstod man att vi var inte direkt önskvärda där och det skulle inte vara någon form av kritisk diskussion direkt. Där var det representanter då från Karolinska sjukhuset i form av Johan Bratt som jag sagt och även rektorn på Karolinska institutet och även Urban Lendahl då som var högst ansvarig för Nobelkommittén. Och i det här, så det var de tre enheterna då på något sätt som sa att vi hade fel och Karolinska och Paolo Macchiarini hade rätt då. Och i det här, den här artikeln så tar den upp det här fallet som fortfarande då är aktuellt och varnar resten av världen för att egentligen följa då Karolinska och Karolinskas exempel. För att problemet med det här, det är just detta att om man beter sig på det här sättet, dessutom utsätter visselblåsare för hot eller repressalier som vi faktiskt fortfarande får utstå, så gör det att alla blir tysta. Och i en tyst organisation, då förlorar den här säkerhetsaspekten som är så viktig i sjukvården. Och mycket saker kan ske i det fördolda i en tyst organisation. Så att det är en stark varning då till resten av världen att inte följa Karolinskas exempel. Väldigt bra artikel faktiskt.
Ni har ju fått betala ett ganska högt pris för att vara visselblåsare. Känner du idag att det har varit värt det?
Ja, den där frågan får man ofta. Väldigt speciell fråga på något sätt. Värt det i reda pengar? Nej, alltså du vet, vi har ju förlorat. Jag har ju förlorat miljontals kronor på att göra det här. Så att det, på så sätt har det ju inte varit värt det. Samtidigt i vårt fall handlar det om att det här pågick i många delar av världen. Det är väldigt många personer som hade fått sätta livet till under väldigt plågsamma delar eller väldigt plågsamma omständigheter och någon var tvungen att agera och vi gjorde det och jag hade gjort det i morgon igen under samma förutsättningar kan man säga.
Ja, för vissa är det väl så att när man kommer till den punkten att man känner att man måste göra det, då spelar det liksom ingen roll. Man kan inte föreställa sig hur jobbigt man kommer att få det, men det känns ändå så viktigt att man berättar. Alltså det är min erfarenhet också från mitt gamla jobb, att man kommer till en punkt där man måste berätta. Och då vet man ju inte riktigt vad man kastar sig ut i.
Nej för oss handlar det, jag har aldrig handlat egentligen om Paolo Macchiarini som sådan. Vad vi ville egentligen åstadkomma, det var att stoppa den här operationsmetoden. Det var egentligen det, och det har vi ju lyckats med. Och sen har det naturligtvis varit tuffare än man har kunnat föreställa sig. Men det som också är lite intressant. Ofta går det rätt tungt för visselblåsare. De blir knäckta. Det är ju så. Vi har ju på något sätt vunnit, om man nu kan se saken som en vinst någonstans. På så sätt att när det här debatteras, i princip alla fall inom, om vi är på tv eller så bjuds ju Karolinska institutet och sjukhuset in. De vågar aldrig komma. De vågar aldrig någonsin debattera. De vågar aldrig sätta sig i en stol framför oss. Och det är för att de vet att vi har rätt och de har fel. De vet ju det. Så, och då vill du inte ha den debatten. Och det i sig är en vinst.
Om man ser framåt, vad hade ni önskat skulle hända för att ni ska känna att ni har fått upprättelse? Är det att ni frias från alla typer av anklagelser? Eller vad ser du framåt hade varit det bästa om du fick önska?
Ja, alltså upprättelse. Det har liksom gått nu, vad kan det vara, 7 år eller något sånt där motsvarande. Det är ännu mer kanske. Ja. Och jag kan säga, för det där kan jag av erfarenhet, Karolinska kommer, du vet, de kommer attackera oss tills den dagen vi dör. Så det är den typen av organisation, det kan man räkna med. Och det får de väl hålla på med då, på något sätt, om de inte kan växa upp mer än på det sättet. Så att det får vara så. Vi driver däremot en process nu i Europadomstolen, vilket är väldigt intressant. Vi gör det egentligen inte för vår egen skull. Det vi då också upptäckte i det här fallet är att vi har anmält någonting. Det här är egentligen, det här skett på en statlig institution. Det är staten som äger Karolinska institutet och det är landstinget som äger Karolinska sjukhuset. Så följaktligen är det, och det är finansierat och sanktionerat av då svenska staten. Så det är statliga övergrepp. Och vi har gjort det och insett att vi saknar totalt skydd. Absolut nollskydd. Jag har då blivit klandrad, oklart exakt vad det där betyder, men, och varför, jag förstår inte ens varför jag är klandrad, för det framgår inte. Och då får man den typen av smutskastning då, slängt på en organisation som naturligtvis inte kommer gilla mig, för jag har gjort det de inte ville. De ville ju mörklägga det. Men då finns det inget skydd i Sverige. Och det är på det sättet att man kan inte ens rättsligt försvara sig mot den där delen. Och det har vi tyckt är ganska farligt för ett samhälle, att det där är man ju mer van vid i diktaturer, kan man säga, att den typen av hantering. Så därför driver vi den processen, och det är egentligen för då alla svenska medborgare som då möjligtvis kan hamna i en liknande situation där staten då bestämmer sig att av ett eller annat skäl gillar inte vi er, och då har man ingen rätt till att försvara sig. Vi har ju ingen riktig konstitution som man exempelvis har i USA, där man inser, det finns säkert många problem också i USA, men de har en konstitution som inser att staten kan vara god och den kan vara dålig, och då måste man skydda medborgaren mot om den är dålig. Vi har väldigt lite av den varan i Sverige, och det där kanske måste bli ändring på.
Nej, en öppenhet är ju att kunna vara öppen med det som inte fungerar. Det är ju det optimala. I alla företag, myndigheter och på något sätt så vi vill ha det.
Absolut.
Men, jag tror tyvärr aldrig att det kommer bli så. Och det är väl också därför vi behöver ha en lagstiftning, och lite grann av det du berättar också, att vi kanske behöver vässa den ytterligare då, även om den inte ens har trätt i kraft än.
Nej, men precis så är det. Alltså, det kan du se från det här fallet väldigt tydligt. Karolinska har ju aldrig öppet medgett att de har fel eller så. De har alltid tvingats till saker. Och oftast har det varit genom publikt tryck. Det vill säga svenska folket, journalister, vad det nu kan vara för någonting. Men de har aldrig någonsin självmant gjort någonting. De hade ju kunnat gjort saker, exempelvis efter den här dokumentären blev känd och släppt. Då hade de kunnat ta i det här ärendet själv. Det gjorde de inte, utan de blev tvingade varje millimeter på vägen. Och det är lite tragiskt faktiskt på något sätt. Sen tror jag att alla organisationer är inte riktigt så här. Det här är lite grann i det sämre skolan, ska man säga. För en del organisationer har ett självintresse av att organisationen mår bra och så där. Det finns ett annat fall internationellt som handlar om forskningsfusk på Harvard, som är en väldigt bra ansett amerikansk universitet, och de har inte alls hanterat det på samma sätt så att säga. Utan på mycket, mycket bättre sätt. För de vill att Harvard ska finnas inte bara om ett och två år, och det är inte så att Harvards rektor bara vill att han själv tjänar så mycket som möjligt på detta, utan man vill att Harvard, du vet, är framgångsrikt aktat om 50-100 år. Så att det beror lite grann på vad man har för organisationskultur, ska jag säga. Och det är också det som är fascinerande i faktiskt i det här ärendet. Någonstans, så Karolinska är ett medicinskt universitet. Karolinska sjukhuset bedriver sjukvård. Och är det någonting som man totalt har ignorerat i hela det här ärendet, och även i de här utredningarna som har gjorts, så är det patienter. Man har inte ens intervjuat de anhöriga till patienterna. Vilket är horribelt. Det finns inte en internationell medicinsk skandal där det har hänt. Man tycker inte de är viktiga helt enkelt. Och då har man ju förlorat själva grundsatsen. Vad är vi för organisation?
Vi ska säga att vi inför publiceringen av det här avsnittet har varit i kontakt med Karolinska institutet. De har själva publicerat en rad artiklar och blogginlägg under årens lopp där de ger sin syn på det som inträffat och KIs agerande. Sammanfattningsvis så säger KIs pressansvarige Peter Andreasson att man inte delar bilden av att KI skulle ha mörklagt skandalen. Tvärtom, menar han, har man försökt vara så öppna som möjligt med vad som har hänt och vilka förändringar av till exempel interna regelverk och riktlinjer som händelserna har lett till. När det kommer till frågan om repressalier så har KI sagt att de är medvetna om att det faktum att visselblåsarna har klandrats för att ha varit medförfattare till ett antal av Macchiarinis studier kan tolkas som en typ av bestraffning. Enligt KI så handlar det emellertid om att man måste vara konsekvent i sin bedömning och att visselblåsarna inte kan undantas ansvar för medverkan i vetenskapliga artiklar, även om det var de själva som larmade vid senare tillfälle. KI har, åtminstone i skriftlig form, vid ett par tillfällen bett visselblåsarna om ursäkt för att de inte blev lyssnade på. Första gången var av dåvarande rektor Karin Dahlman Wright i en debattartikel i DN 2016. Nuvarande rektor Ole Petter Ottersen skrev 2018 följande i ett blogginlägg. Visselblåsarna är värda en ursäkt. Deras agerande är värt aktning och respekt. Men när det gäller att bedöma misstanke om oredlighet i forskning kan vi inte kompromissa. Slutligen säger Peter Andreasson att Macchiarini-ärendet har lett till en större medvetenhet och kontroll på KI om vikten av att följa riktlinjer, rutiner och regler samt att vara så öppen och transparent som möjligt. Citat. Att försöka fuska, mörklägga eller hemlighålla något är inte bara fel. Det vore också väldigt dumt eftersom KI de senaste 5 åren granskats på ett sätt som sannolikt saknar motstycke i högskolevärlden. Av bland andra journalister, enskilda personer, profession, olika tillsatta utredningar och flera rättsliga instanser.
Ja, vi kanske ska sätta punkt där. Jag tackar dig så jättemycket, Oskar, för att du tog dig tid att prata med oss.
Tack för att jag fick komma.
Tack, jätteintressant. Och hoppas att det någonstans känns som att det blir någon slags rättvisa i det här, hur den nu kommer att se ut. Men det är lite som du sa tidigare, att det ändå känns bra att det har blivit uppmärksammat och att man nu vet att det som hände inte får hända igen.
Nej, dessvärre är det väl stor risk att det gör det, om man inte går till botten med det här. Vi kämpar på.
Tack så mycket.
Okej. Då får vi tacka alla som har lyssnat på det här första avsnittet av Visselpodden. Och vi hoppas att ni kommer följa med oss framöver. Och vill ni läsa mer om oss eller komma i kontakt med oss så kan ni alltid följa oss i våra respektive kanaler. Vissla hittar ni på dagsattvissla.com eller på Instagram viss.la. Så jag hoppas att vi ses där. Och Pia, var hittar man dig och SRS?
Antingen går man in på SRS hemsida, och SRS står ju för Security Risk Solutions. Eller så kan man gå in på LinkedIn, där jag bland annat presenterar vad visselblåslagen innebär och vad vi på SRS kan hjälpa till med genom ett antal kortfilmer. Så på LinkedIn finns vi och på vår egen hemsida. Och där är ni jättevälkomna att höra av er till mig. www.srsgrupp.se.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.